har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Jag tycker inte porr är hemskt. Jag tycker det är jättehemskt att ingen har tagit debatten längre och pratat om vad är sex? Vad är porr?
Onlyfans. Är det porr det som du håller på med där?
Mm. Ja, det beror väl på vad man lägger i det. Det är väldigt porrigt. Vilket jag älskar. Jag älskar porriga saker. Ja. Jag kom på att jag var exhibitionist mer än BDSM-utövare för att jag skulle ju aldrig få för mig att få smisk om ingen ser på. Du vet, jag vill ju liksom att någon, min grej är att någon ska se på. Ligg med era fruar, det är de ska älska och hålla ihop och porra med. Mm. Men de kan ha mig som porr.
Linda Skugge är journalist och författare, har gått sin egen väg hela sitt vuxna liv. I år, när hon har fyllt 50, har hon gjort ännu en positionsförändring och erbjuder bilder av sig själv i avancerade sexsituationer. Och om sin nya karriär berättar Skugge öppet och detaljerat i en ny podd. Är det fortfarande feminismen som är drivkraften? Och kan man vara lycklig och må bra om man säljer sin kropp? Linda Skugge, välkommen till fredagsintervjun.
Tack.
Det är länge sedan som antologin Fittstim förändrade debatten i Sverige, men då blev ju du och den andra redaktören Belinda Olsson, Britta Silg var med också, företrädare för unga kvinnor och ursinniga kritiken av ett ojämställt Sverige. Har det hänt något sedan dess?
Menar du så här, vad menar du då? Är det stora hela eller för mig? Eller?
Ja,
stora hela orkar jag inte prata om, tror jag. För jag kände det, jag kommer bara säga pass. Jag vet inte, jag är ju inte liksom ingen debattör eller tyckare längre. Så jag, men det är klart, det hände ju många år sedan. Det hände ju mycket för alla på så många år. Herregud, vi gjorde den 98, den kom 99.
Ja, det blev ju en feministbibel och alla talar fortfarande om att det var på något vis någonting som startade då. Du var en av hjärnorna bakom.
Mm. Nej, men det vi gjorde var ju att vi förenklade feminismen som begrepp. Och vi var kvällstidningsmänniskor och inte akademiker. Och det skröt vi om. Det var väl trevligt i och för sig. Alltså, feminismen kanske var väldigt akademisk då. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag var så ung. Alltså jag var 25-26. Det är kanske inte är superungt, men jag kände mig väldigt ung och jag var väldigt... Jag kom ju från liksom popvärlden. Så jag var inte en... Alltså för mig, jag minns inte riktigt hur den feministiska debatten var då. Jag tror inte jag var medveten om det då.
Men vad jag förstår så tillhör du inte någon sån här feministisk gemenskap längre.
Nej, det gjorde jag ju bara under väldigt, väldigt, väldigt kort tid i och med Fittstim. Medan vi gjorde den... Och sen, jag var gravid och sen försvann jag in i, liksom, fick tre barn tätt. Så det var liksom en kort period jag var inne i någon slags feministgemenskap.
Men har ni inte hållit ihop det här gänget?
Nej. Men det var ju inte mina närmsta. Det var ju folk vi valde ut som vi tyckte var spännande då. Och de är fortfarande spännande. Så det var ju inte mina... Vi började ju inte umgås och så. Det gör man ju sällan.
Men är det så att du har bytt ideologi sen dess? Att allt har förändrats? Att du...
Nej. Jag har ju alltid... Varför jag också försvann ifrån det där hänger ihop med att jag egentligen är samma. Jag har ju varit samma. Jag har ju varit så här hela tiden. Det är därför det är så förvånande just nu när jag... Nu går jag kanske händelserna i förväg i ditt manus då. men ja,
det vore ju ett allvarligt brott förstås.
Ja, nej, men just för tillfället. Man ska ju tänka the power of now. Nej, men just nu så får jag ju så enormt mycket stöd och kärlek från män och kvinnor. Och det fick jag ju inte i somras när det här outades med OnlyFans. Men det jag har svårt att förstå är varför man plötsligt gillar mig nu. För jag har varit extremt likadan hela tiden. Och för att komma tillbaka till Fitstim. Jag stod inte ut med att vara i tillhöra en grupp. Jag har aldrig gjort det. Jag står inte ut med det av någon anledning. Det är ju inte ovanligt. Det är ganska många som... Man klarar inte riktigt av det. Alltså det är ju så här individualistgrej. Va? Att man är väldigt... Man behöver vara själv. Ensam.
Du har många gånger beskrivit att du har känt dig utanför.
Ja.
Du har känt dig som en... Inte UFO
ja,
kanske.
Men UFO out. Jag har aldrig känt igen mig. Och de har inte känt igen sig i mig. Och... alltid fått höra att jag är så konstig, fast det var liksom, nu är jag så här, det är klart jag inte är konstig liksom. Jag har alltid fått höra det, och jag tror det är väl att jag inte är så social, för jag, när jag var yngre fick jag ju alltid höra det i skolan, alltså jag var väl lite småmobbad sådär, och det, jag var inte supermobbad, för det blir ju att ljuga, men liksom lite så här, jag var inte direkt någon omtyckt eller populär person i skolan, du vet, jag var så blyg och ingen brydde sig, det är vanligt, så känner sig alla också i och för sig, men jag fick alltid höra att jag var så konstig. Och det har präglat mig. Och då har jag tänkt på... Ja, man säger inte så till någon. För då en konstig människa gör väl i så fall väldigt konstiga saker. Om du förstår. Och jag tror mer att jag var inte social.
Men hade du velat vara med i någon sån gemenskap?
Ja, kanske under,
ändå?
I skolan, ja.
Ja, men sen när du gjorde Fitstim tillsammans med de andra.
Nej,
då hade du ju
nej.
Chansen att bli liksom en del av någon slags...
Nej. Jag ville liksom inte det. Jag vill bara vara själv. Det är ju det. De höll ju på. Det blev ju skolturné. Och det blev fler böcker. Och det blev så mycket grejer och föreläsningar. Jag var inte med på något. Så det passade ju skitbra att jag var gravid.
Mm-hmm. Smittväg.
Ja, typ. Ja.
Men du, sen, före det här så började du skriva för Expressen. Då var du ju du var knappt 20 år gammal då. 93. Det var då som din karriär som skribent tog fart ordentligt. Då heter du Linda Norman. Och så fortsatte du skriva för Expressen i 13 eller 14 år, någonting sånt där.
Mm.
Jag kommer ihåg, ungefär när du kom till Expressen. Jag var intensiv Expressen-läsare under några decennier. Jag började ofta läsa dina kolumner eller krönikor. Men det var så här, det var så mycket rock och pop och låtreferenser som jag inte alls hängde med på. Så att jag tyckte att jag missade hälften. Det var som ett kodspråk. Men jag påmindes häromdagen när jag läste lite grann i dina samlade här. Att du tycktes ha en crush på sångaren Olle Ljungström.
Ja, men jag tyckte ju många popstjärnor. Det var ju också en grej. Det var en grej det där att jag skulle liksom skriva om snygga popkillar. Liksom.
Ja, men var det inte på riktigt då att du liksom var besatt på det viset?
Nej, jag var ju gift. Jag var ju med honom. Jag var ju ytterst trogen. Och han var ju snygg popkille, så jag var ju ganska nöjd. Så att jag gifte mig när jag var 20. 95 gifte jag mig. Jag började nu skriva 93.
Ja.
Och sen 94 Expressen.
Ja.
Eller det är 93 kanske. Men jag gifte
93
mig...
var det bara Expressen.
Ja, okay. Men jag träffade honom 94. Nej, men så att... Nej, det där var liksom en grej.
Du fick i alla fall en väldigt stark position då på den tiden. Den var väldigt mäktig, kan man säga, Expressen på 90-talet. 80-talet kanske ännu mer. Är det bra för en ung människa att få en sån där ställning i offentligheten?
Nej.
Vad händer med ens personlig utveckling?
Jättebra fråga. Jag tror aldrig jag fått den nästan. Jag brukar säga det själv till folk. Fruktansvärt dåligt, skulle jag säga. Jag önskar att det inte hade hänt. Det passade ju inte mig heller. Jag har ju bara sedan dess försökt att så här akta mig. Men då säger folk som inte... Alltså alla har ju fullt av sina problem, så det är ingen som bryr sig om mig, vill jag ju bara säga. Men många säger då väldigt lättvindigt, ja men det var väl bara att kliva av och göra ditten och datten. Men det blir inte så lätt, för man blir uppslukad också. Det myntet har två sidor. Alltså det var lite kul samtidigt som det var fruktansvärt. Förstår du? Man blir ju förälskad i att syna.
Vad blir så att säga konsekvensen av att man får kanske en onaturlig syn på sig själv vid 20 års ålder? I ditt fall i alla fall.
Nej, men för det första så Det beror väl på lite. Om man älskar det mer än vad jag gjorde så kanske det är fine. Men jag har ju, gillar ju inte att synas, så därför kanske folk tror att det är crazy för jag säger att jag är exhibitionist. Vilket jag är. Men det finns så många sidor av allting. Men jag gillar inte till exempel att stå på en scen och jag gillar inte att vara i tv till exempel. Det är därför jag sitter och tittar ner i golv, alltså så här, tittar ner och blir blyg. Men radiopodd så här funkar bättre. Jag har ju inte sökt... Om jag hade gillat det där att söka mig till den typen av synlighet, då hade jag ju varit på varenda jävla poesiuppläsning och varenda författargrej och alla bokdagar och jag hade redan varit föreläsningsturnéer. Jag har inte hållit på med det. Jag är hemma i min lägenhet och tränar. Förstår du? Men sen att jag är exhibitionist och gillar att visa min kropp, det är ju något annat. Det har ju inte med det här att göra, liksom.
Men att slå igenom som 20-åring och större delen av de unga...
Nej, för det första så får man...
Flickpubliken ser ju dig som en idol och förebild och stjärna.
Ja, men det problemet är ju att man... Problemet... Jag hade ju ingen... Eftersom i min familj är ju ingen då som är... Jag är ju ingen kändisbarn. Nej, men så att det är ju ingen som kunde guida, liksom. Så här ska du hantera allt hat... För på den tiden fick man ju hat i form av brev hem. Eller att de ringde, så jag fick byta nummer hela tiden. Och det är obehagligt när man bor själv. Sen gifte jag mig ju, och då hade jag ju en person i alla fall. Så vi var ju två. Och så flyttade jag ju från The City, för det var skönt. För då kunde jag gömma mig ute i förorten. Jag var ju tvungen att gömma mig hela tiden, tycker jag. Hittade väl där typ alla pratar om de här jävla personerna då jag skapar. Kanske där det har börjat. Att jag har hela tiden varit tvungen att... gömma mig på något sätt, för jag inte har trivts med att synas i det offentliga. Och då kan man ju fråga sig, varför är du med nu då? Men nu har jag gjort podden och det är kul och jag älskar min podd och vill göra mer podd, och då ingår typ att göra såna här saker och då gör jag det. Så, det är svar på den frågan. Så jag har inte riktigt svar på din fråga, men det är att man blir det hade varit mycket skönare att leva ett vanligt liv. Till exempel som veterinär, vilket jag aldrig hade kunnat bli eftersom jag inte hade klarat matten. Men säg att jag hade kunnat bli veterinär. Det är klart det är skönare. Ha ett liv som ingen jävel har med mig att göra.
Men nu, du sa inte läkare utan just veterinär. Är det djur?
Ja, det är djur då. Jag ska absolut inte jobba med människor. Usch, vad hemskt. Men med gnäll, tänk alla gnälliga människor som hypokondriska. Nej, men djur. Det skulle vara fantastiskt att jobba med. Fast då jag har pratat med veterinärer, då är det ju ägarna helt vidriga. Så att det är också vidrigt.
Linda Skugge, 2001 så kom du med boken Det här är inte en bok. I början så utgörs kapitlen till stor del av mejl som har skickats till dig på den tiden. Det var lite nytt ju med mejl på den tiden. Du fick enorma mängder och så beklagade du dig.
Men de är nog fejkade, va? Det är ju en skönlitterär bok. Det där är inte riktiga mejl, men skitsamma. Ja.
Jaha, man vet ju aldrig riktigt.
Men det är ju inte riktiga naturligtvis. Det där är ju, nej, det har ju, det är OCD-flickan du tänker på. Nej, jag har skapat. Det är ju liksom skönlitteratur. Nej, det är inte riktigt. Man får ju inte outa folks mejl, apropå Lundell och... Det är klart man inte...
En del bryter mot reglerna ju, men ja, du skrev så här, du drömmer om mejladresser och snabela och hotmail och skit. Och så, men det är alltså en roman det här, så att det finns... Okay.
Men romaner bygger alltid på vissa saker ur ens eget liv, men de här mejlen i den boken, det är väl där jag har en brevväxling med någon som heter OCD-flickan.
Just det.
Naturligtvis är ju det inte någon riktig person som har mejlat mig. Så.
Och så skriver du så här också... Och nej, jag kan inte skriva något annat än mig själv. Jag kan ingenting. Jag får inte ens känna så i fred, för ingen tror mig. De tror att jag är en lycklig och stark människa för att jag har det jobb jag har. Men sen jag började med mitt jobb har det bara blivit värre. Jag har medvetet förstört allt för mig själv. Jag sökte mig till det allra värsta. Jag passar så dåligt för det jag gör, skrev du.
Vad bra, det är ungefär det jag sa innan nu, fast lite rörigare. Det där var lite mer... Ja. Spot on.
Det här är alltså då 2001, då är du 28 år. Är det här liksom, är det då du själv? Är det den autentiska Linda Skugge som berättar om
sig
själv?
Ja, så skulle jag säga, ja. Jag tycker att jag har passat väldigt dåligt för det jobb jag råkade få.
Men när du skriver att du medvetet har förstört...
Ja, men det gör man väl ofta. Det kan jag väl köpa, det kan jag ju förstå, att man ofta söker sig till dåligheter. Liksom. Det är ju liksom ett självskadebeteende som inte är helt ovanligt.
Du har översatt också ett antal böcker. Till exempel av Nick Hornby och Maria Abramovic.
Ja, det var fint. Ja.
Hur är du som översättare?
Jag är väl en vanlig, jag brukar säga att jag är en tvåa av fem. En svag tvåa, skitsamma. Jag är väl liksom OK. Men det är väldigt underbart att översätta. Det är svårt att leva på det. Men att bli äldre, tänk, det är en fin, det är så här sudoku. Du vet, man får utmana hjärnan, man får jobba med språk. Jag gillar ju verkligen språk.
Mm.
Och då ska det, man får göra det. Det ska ju gå så fort idag såklart, för branschen är ju hopplös. Så att, men om man fick översätta en bok under väldigt lång tid. Och så kunde man, det är någonting jag jättegärna skulle göra, fast inte så under tidspress. Nu gör jag inte det just nu, för jag hinner inte. Men jag tycker väldigt mycket om det, för det är väldigt, apropå meditation. Pratade vi, du hör min hjärna. Jag är lite, min hjärna är väldigt så här, trött i min, apropå min sjukdom som vi inte ska prata om. Men jag blir ju trött i hjärnan, och då vill jag göra saker långsamt.
Och då är översättning
ja,
bra grej.
Ja, om det tar, om man får gott om tid.
Ah.
Och så sitter man då och översätter 2-3 sidor om dagen, och så tränar man, och så går man ut med hunden. Och så tar man en rejäl tupplur på eftermiddagen. Tänk dig,
men du har väl ingen hund, du har katter?
Nej, men jag ska skaffa hund. Jag kommer skaffa hund. Okay, men
du,
jag gör
du talar
det som,
i förturen här lite grann.
Nej, men jag kommer skaffa hund, men jag måste göra det när det passar. Det är en så en enormt ansvar. Jag måste göra det när det passar. Ja.
Du, ditt svenska språk, hur blev du så säker på att skriva?
Nej, men det undrar jag också. Jag och min poddproducent Andreas Utterström, vi spelade nyligen in sista avsnittet nu. Och då hade han med sig min första krönikesamling som heter Linda samlade. Det tycker jag är min allra bästa bok. Sen tycker jag nummer två, nej, jag tycker min allra bästa bok är den här dagboken som är autentisk, som heter Men mest av allt vill jag hångla med någon.
Mm.
Det är en fin titel, för jag skrev ju det någon gång i den. Då var jag 17 och jag hittade de dagböckerna. Och så skrev jag in det bara i datorn. Och det är ytterst få grejer som är ändrade. Det är mer namn och sådär. Ytterst få saker. Så den är väldigt autentisk. Så den är väldigt fin. Krönikesamlingen, vi satt och läste i den då, som heter Linda samlade.
Mm,
och det var mina första Expressen-krönikor.
Den har jag köpt och läst delvis.
Det var fint. För jag minns många krönikor där, bara för att jag tycker den är så bra. Alltså vissa böcker tycker man ju så pinsamma. Jag tycker inte den här, det här är inte en bok. Jag tycker inte det är någon bra bok. Och Fittstim tycker jag inte heller håller, men den var ju viktig då. Och så saker under huden, kanske, jag vet inte. Men min krönikesamling som heter Linda samlade, den handlar ju mest om musik. Och då slogs jag av, för det var verkligen de första krönikorna från 93-94, tror jag.
Mm.
Och då, om man då får prata självförhärligande, men det var väldigt bra. Och det har jag alltid tyckt. Och då undrar jag var det kom ifrån. Hur kan en så ung människa som jag bara ha det? Visst är det konstigt? Jag hade liksom så här, krönikorna började alltid med något slagkraftigt. Vem hade lärt mig det?
Ja.
Ja, hur kunde jag det?
Och du vet inte?
Nej. Och ingen i min familj skriver eller är konstnärer eller någonting. Ingen. De är bara så här utbildade civilingenjörer, civilekonomer, forskare. Så. Jag är ju liksom så här övre medelklass, borgerlig liksom. Och ingen är konstnär. Men det är liksom, krönikorna börjar typ så här, jag har alltid velat använda en sån där busshammare.
Mm.
Det är fucking geni av ett barn. Mina barn skulle inte kunna skriva det här.
Mm.
De har inte det. De är briljanta, men de är mer musikaliska.
Mm.
Så de har ju musik i, så de är ju, sjunger ju. Men
du talar ju också om musikalitet.
I språk, ja.
I Kinky-podden har jag också hört att du samtalar med Aurora Brännström om musikalitet som en del av begåningen, alltså även för den som skriver.
Jo, absolut. Och det är ju därför jag gillar poesi också. Det måste finnas en musikal. Jag kan inte läsa romaner. För jag är helt ointresserad av en story. Så här. Det är helt ointresserad. Det måste bara vara ett flöde. Det måste vara musik. Det måste bara så. Det måste vara ett flow. Något som tilltalar mig. Uppbrutna meningar. Alltså någon slags taktkänsla. Så att visst, liksom, det är klart, jag har ju naturligtvis en jättekonstnärligt drag i mig. Men jag är ju ingen sångare som andra i min familj. Men jag förstår inte hur jag... Jag hade ju läst i flera år brittiska musiktidningar. Så det var ju min kurs, min skola. Men de var ju inte alltid så där. Det var inte så att jag läste en massa krönikörer. Utan jag läste ju intervjuerna, för jag var intresserad av vad popstjärnan hade att säga.
Så det var ju... men du, hur ofta har en popstjärna någonting att säga?
Nej, men det handlade mer om, jag förstår, du skrattar och driver med mig. Men så här, okej. Varför jag läste musiktidningarna var ju för att ett, skribenterna, det var ju så fantastiskt brittisk humor. I hela artiklarna var ju uppbyggda på ett så här fantastiskt sätt. Och sen, det popstjärnorna sa var ju droppade referenser. Då fick jag ju tips på musik. Det var ju så jag menar. Alltså via New Order hittar jag X och hittar Y och hittar Y och X och så grottar man. Så.
Någon gång i våras så tog du ett nytt steg i din karriär genom att starta ett konto på foto- och videoplattformen OnlyFans där du bjuder på dig själv. Vad är det som du erbjuder på OnlyFans för den som väljer att betala för att se och höra där?
Mm, du sa något så bra i början. Uttryckte det väldigt roligt i förklaringen.
Risken är förstås att det är en förvrängd bild som jag ger dig, för jag vill att du ska ge den riktiga bilden.
Nej, men det stämde. Det var bra. Du sa det liksom lite så här välstädd.
Jaha, jag sa så här att... du erbjuder bilder av dig själv i avancerade sexsituationer.
Ja, det är jättefint.
Ja, okay.
Mycket finare än mycket annat. Liksom. Det är också så här språk. Du har ju tänkt till i språket där. Det är en rolig formulering. Det är lite formuleringsglädje. Det är kul.
Där kan vi nog mötas, tror jag.
Ja. Men apropå det här att jag passar så dåligt. Grejen är, jag älskar ju att skriva. Jag älskar språk. Och då passar ju mitt yrke. Men sen är det allt det där runt omkring. Men det var bara en bisats. Förstår du hur jag menar då? Det är så deppigt med att för att få jobba med språk, vilket jag har fått göra, så tillkom allt det andra och det var så hemskt. Så. Men vi ska prata om OnlyFans. Men det var bara.
För de som inte vet vad det är för karaktär på bilderna där, är det hård porr eller är det lite mer såna här softa utvikningsbilder alla Fibaktuellt på 70-talet?
Nej, det är väl en
smak. Jag tror att vår publik nämligen kan relatera till när jag beskriver
så. Ja, så här Fibban, de är ju underbara. Jag läser ju det för killarna där inne, och nu är tjejer också. Så nu kan jag inte säga hello eller boys längre. För att det är ju tjejer också. Och jag älskar ju tjejer också. Så att nu får jag säga hej alla.
Men vad är det för bilder på dig på OnlyFans? Du går runt katten.
Nej, men det är...
Som katten.
Ja. Om man betalar... Det är ju en betalvägg. Då ingår ju liksom dagligt material. Och det är lite olika skulle jag säga. Det kan vara när jag står och duschar. Det är mer extrema eller mer avklädda, det får man då köpa. Och det är inte så många som gör, skulle jag säga. Så det är inte så många... Du vet, det är tekniken är då att man... Det ser ut som en Facebook, typ. Som en wall. Och där, det är verkligen som en wall. Du vet, vi är gamla, så Facebook har ju en vägg. Så här. Och då lägger jag ut på vägg... För det ser inte ut som Instagram alls. Nej. Utan det är mer som ett Facebook. Ja. Så det dagliga materialet, jag lägger ut för mycket, jag måste sluta lägga ut så. För jag har för ganska låg prenumerationssumma, jag måste sluta överjobba. Men jag lägger ut kanske 4-5 dagliga bilder, såhär, god morgon, och någonting från dagen, och sådär. Och det kan vara i kläder, liksom. Fast också, som sagt, när jag duschar, det är inte så farligt, liksom. Att jag... Men sen, det är mer då explicita. Det skickar jag ut till dem som låsta inlägg. Och då får de välja att låsa upp. Och det är inte många som gör, skulle jag säga.
Kostar extra då?
Ja, precis. Och då konkurrerar man med gratis. Så då tycker du inte de att det är värt det. Fair enough, det är väl bättre att de köper julklappar än att betala mig, eller hur? Så att då kan man ju säga att det ser ju nästan ingen, det mest explicita. Men sen säljer jag också, som sagt, apropå att köpa Fibban och lektyr. Jag köpte några på Tradera, men det var lektyr. För Fibban finns ju inte riktigt. Men undrar man, det måste ju finnas på... Vibblan, eller kungliga. Man måste gå ner och ner i såna här vita handskar. Och... Nej, men så svar på frågan. Man kan få ganska naket, men det är ju väldigt få som köper. Så då är det ju pärle för svin. Ingen betalar. Så.
Det är bara några månader eller kanske ett halvår som du har varit aktiv på OnlyFans. Har det blivit som du hade tänkt dig när du drog igång det här?
Ja, förutom att jag hade hoppats att kunna göra det mycket mer hemligt. Vilket hade funkat om inte Pernilla gjorde det där då. Men jag är ju inte arg på henne, för hon har ju rätt att göra precis vad hon vill, och dessutom så gav ju det en tillfällig pengatopp. Men det hade varit skönare att slippa det och kört lite mer.
Handlar det till största delen om pengar för dig, eller handlar det om någonting annat?
Nej, det är både och. Det är att jag tycker väldigt mycket om det. Jag skulle ha gjort det i alla fall, fast på andra ställen. Låsta, fast på andra ställen. Men naturligtvis är det ju mitt jobb nu. Så det är där jag tjänar min lön.
Den är ju väldigt omdiskuterad, den här tjänsten OnlyFans. Jag har sett massor av djupt kritiska artiklar och inslag det senaste året faktiskt, även alltså innan du kom in på det här. Mm. Till exempel en artikel i Dagens Nyheter med rubriken Polisen, kolon. Det börjar med bikinibilder. Ett halvår senare handlar det om porr. Mm. Och polisen som är med i reportaget är prostitutionspolisen Simon Häggström. Mm. Han säger att det är obegripligt att en del debattörer beskriver OnlyFans som ett forum för kvinnlig frigörelse. De kan inte ha träffat de trasiga tjejer som jag och mina kollegor möter. Mm. Det är en av bilderna av den här plattformen.
Jag tycker inte OnlyFans är en plattform för kvinnlig frigörelse.
Så det har du inte sagt, alltså, ja.
Nej, då har de lagt det på mig. Däremot Lady Lazarus är det. I olika saker.
Vi ska in på henne, absolut.
Jag tycker inte OnlyFans är explicit, eller per se, jag älskar uttrycket. OnlyFans per se är väl ingen jävla forum för folk. Det är ingen, jag tycker inte det. Jag tycker folk Lady Lazarus, vi ska inte förekomma, vi ska prata om henne sen då.
Ja, det är väldigt att du visar respekt för min planering här, även om den är faktiskt flexibel. Men du, alltså bilden av just den här plattformen, oavsett vad du har gjort här, är ju att här är något farligt, alltså att barn dras in i det här och att de kanske tror att det är lite...
Det är 18-årsgräns, så det går inte. Alltså, barn stämmer ju inte.
Ja, men det har också intervjuat en journalist som heter Caroline Engvall som har skrivit en hel del om ungas utsatthet. Och hon säger att stort antal barn har lockats till OnlyFans. Och,
men det går inte, man måste fota pass. Det är helt omöjligt. Det tar typ 2 veckor att bli godkänd.
Eller också menar de att en 18-åring är ett barn kanske?
Det kanske de gör. Kanske de, fair enough. Ja. För 18 är också väldigt ungt.
Ja, men om det finns unga människor som tjänar lätt förtjänta pengar och tror att det räcker med bikinibilder och så blir de plötsligt porrbildsleverantörer ett halvår senare när de märker för att männen som är publik är så krävande enligt den här skildringen då av OnlyFans.
Men det är inte riktigt så som de säger, men det finns många andra sajter som är skitotäcka, där ingen, tycker jag, ingen ska vara. Jag har reggat mig där av ren research och gick ut efter 24 timmar i svenska sajter. Och det finns där, liksom, oerhört otäckt alltså. Så att de kanske blandar ihop allting. OnlyFans är så uppstyrt, särskilt nu efter deras dåliga rykte. Man får liksom inte göra någonting där. Man får inte göra någonting. Man får inte lägga ut någon annan, man får inte lägga ut extrema bilder, man får inte... bara plockas ner.
Så de grövsta porrbilderna,
det får man inte ha där.
Finns inte på OnlyFans?
Nej. Man får inte ha det överhuvudtaget.
Du nämnde Pernilla Wahlgren. Hon hade ju åsikter om att du var med här och hon tyckte att du var en hycklare för du hade ju sågat hennes ganska oskyldiga utvikningsbilder för 20 år sedan. Sen kom det ju då en lavin av kritik mot dig och folk sa att det här var liksom antifeministiskt och kvinnohat det som du gjorde. Hur reagerade du på den här lavinen? Det kom ju somras det här.
Jag håller på att äta godis som någon undrar. Jag fyller på.
Ja, jag ser det.
Inför min träning. Jag har träningsvila. Jag ska svara på frågan. Jag tycker väl det är väl bra. Helt okej att alla de här debatterade ingår ju. Det är vårt medielandskap. Alltså, så ser det ut. Det är helt okej. Det jobbiga var ju privat tycker jag. Att jag... inte fick stöd av vänner. Att jag hade så få vänner. Det är snarare det som var hemskt, tycker jag. Även om vännerna inte håller med, så tycker jag att man hör av sig. Man säger, hur mår du? Kan du berätta mer? De kan säga, Linda, berätta vad du gör. Eller ska vi ses? Och så vill du berätta? Så kan de fråga också.
Men vad som händer då? Var det så att du blev känslad?
Ja, vänner.
Annars tror jag det finns en ganska spridd bild av dig att du är fullständigt fan i vad som händer och att du är totalt orädd och okänslig.
Men inte med vänner. Det känns ju lite knäppt. Man har ju ett par nära vänner. Alla människor, vad har man? 4-6 vänner.
Men hade du vänner som alltså i dina ögon svek dig under den här perioden?
De kommer jag aldrig få tillbaka.
Och när du har varit då kreatör eller producent på OnlyFans så säga 2-3 månader, så kommer nyheten att du ska berätta om ditt nya yrkesliv i en podd som finns på ännu en abonnemangsplattform som heter Podme. Det är lite som en ljuddagbok, men det är också samtal mellan dig och producenten Andreas Utterström. Och här är ett smakprov ur poddens fjärde avsnitt.
Jag bryter ny mark. Jag står för det, jag tycker jag är ett geni. Jag har ju skapat liksom en kvinna som älskar sex with a brain.
Män älskar ju mig.
för de tänker med kuken och jag är så här, gud vad hon är het. Så de bara tittar på mig med så här lyssna blickar och vill ligga liksom. Men alla kvinnor är så här, tittar på mig surt. Och det är väl egentligen då, då kommer det väl ner till att det är för att deras män vill ligga med mig. Och de ligger inte med männen och jag är snyggare i kroppen då.
Jag tycker att jag är fucking geni och i framtiden kommer man tacka mig. Jag har gjort jättemycket för allas söner och döttrar.
Hotta upp vardagen för i helvete. Lady Lasers kommer och hämtar upp dig med bilen utanför gymmet. And then så åker vi till The Woods och have some fun.
Okej, här kommer då en dick rating. Jag tänker att din kuk är vatten som sipprar ner i alla springor. In i min skåra, tålmodigt, tidvis, spränger sig fram, spränger.
Jag kommer in som, jag brukar alltid säga att jag kommer in i rummet som ett utropstecken. Du vet, en kvart för tidigt. Ja, nej, jag förstår att hela min blotta existens stressar folk. De vill hellre ha någon som är lite laid back, och jag är inte laid back.
Nej, laid back är du inte, Linda Skugge.
Jag sitter här och äter banan och kollar här, lite ordning och reda med allting här.
Ja, hur har intresset för din podd varit?
Det anmärkningsvärda är där i augusti att det var så mycket avsky. Men det är för att då visste de så lite från allmänheten, tänker jag, och kanske bekanta. Men nu har det ju vänt. Så nu blir jag lite så här, jag har broddar på mig så att jag inte bryter lårbenshalsen. För då händer ju något annat skit. Om nu verkar, alltså, jag får så fruktansvärt mycket fina kommentarer av kvinnor och män som har förstått vad Lady Lazarus är. Och Lady Lazarus för mig är ju ett frigörelseprojekt. Och det har ju inte med OnlyFans jag. Så, ska jag förklara
ja,
det?
Ja, men vi tar det. För det är ju en dikt av Sylvia Plath, det där.
Jag reser mig ur askan. Och nu säger ju hon då, I eat men like air och sådär. Och det är ju roligt då, med tanke på Lady Lazarus som är en porrpersona. Men det jag menar är att alla andra ska ju naturligtvis inte syssla med det. De ska göra sin grej. Och det är det folk har förstått nu. Att de är så här, jag ids icke. Det kan vara, nu säger jag upp mig. Nu skiljer jag mig. Eller nu gifter jag mig. Eller nu vet, nu gör jag ditten eller datten. Alla ska göra sin grej. Och det jag också då tycker att kvinnor ska göra är ju att bli ekonomiskt oberoende. Det sa jag redan på Fittstim-tiden. Det sa jag kanske när man skulle säga, vad är feminism för dig? Vi hade ju en sån här enkät. Och jag tror att jag sa att vara ekonomiskt oberoende av en man. Inte så här ekonomiskt oberoende rik, utan man ska vara independent. För att om en kvinna är oberoende av någon och kan dra när som helst med barnen, då är hon untouchable. Och det är det enda en kvinna behöver lära sig. Det är faktiskt det. Tyvärr, kvinnor, man får inte hamna... Oh, jag säger jag som inte kan bli läkare. Alltså förr, jag kan inte matte. Jag skulle inte kunna bli... Men det kanske finns något jobb där jag...
Är det inte ingenjör som kräver mattekunskaper? Är det verkligen läkarjobbet som du är förhindrad av det skälet?
Nej, men man måste ju... På vår tid skulle man ju gå natur. Jag hade inte klarat natur. Jag hade inte klarat matten i natur. Men jag hade inte det alltså.
Du.
Nej, men så att man måste bli självständig. Det är det Lady Lazarus handlar om.
Men hon, Sylvia Plath är ju väldigt omtalad. Hon tog sitt liv när hon hade skrivit den här glaskupan.
Var väldigt... det var ju så, skitsamma. Ja, det var det. Ja, precis. Jag blandade ihop. Ja, förlåt. Ja. Jag ska inte avbryta. Ja. Nej, jag tänkte att det är Ariel. Ja, förlåt, för sent. Nej, men jag tänkte att det var Ariel. För det, hon hade ju skrivit den... Och den kom ut på stumt då. Men hon, det var ju efter glaskupan som kom ut. Och hon blev väldigt missnöjd över hur den blev mottagen.
Ja, men den här, alltså Lady Lazarus är någon slags vandrande mirakel som reser sig från de döda och äter män, som du sa, likt luften hon andas. Varför blev Sylvia Plaths person din persona här?
Jag har... Sedan jag började skriva varit väldigt besatt av ett par författare. Bland annat Sylvia och Susanne Brygger och Märta Tikkanen. Och det är ju för att jag gillar dem. Det är så svårt att sätta fingret på det. Man känner ett släktskap. Och jag känner ett släktskap med Sylvia för att hon var not likable. Hon var inte laid back. Hon var... lång och smal och kunde äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt, och alla störde sig på henne. Och till och med Ted på begravningen sa, fast inte så här utåt som ett tal, men han sa till en kvinna som sen skrev det i en biografi: ingen tyckte om Silvia. Alltså jag känner igen allt det där. Det finns så många biografier om Silvia som folk som är skildrar henne i negativa ordalag. Sen är det är väldigt ovanligt. Så det fångade, jag började ju läsa, det finns en väldigt känd biografi som är, var typ beställningsverk av Teds syster.
Ted Hughes talar vi om.
Ted Hughes, ja. Hans syster blev ju estate holder för Silvias kvarlåtenskap, kanske man säger. Och hon och Silvia gick inte ihop. Så hon liksom la ut ett beställningsverk att skriva en biografi om Silvia, där Silvia framstår som en hemsk människa. Och den läste jag och blev så här: det här är så konstigt. Hur kan det här... Alltså så här började det liksom. Så att jag känner igen mig mycket i det.
Det här att hon tog sitt liv, är det en del av stämningen som gör att hon är intressant?
Eller? Nej, det är det ju inte. Och där, det är också så här fel. Alltså det är synd, hon hade ju psykisk ohälsa, hade ju flera självmordsförsök och sådär. Så det är ingenting som, det är inte det som är, och jag tycker det är alltid det här när någon tar livet av sig, så blir det liksom allting i en annan, det sätts i en annan dag, det liksom hamnar i vägen liksom. Mm. Det som intresserar mig är ju hennes, hon var perfekt, hon var också så här utropstecken, hon var liksom för perfekt för folk att stå ut med, hur hennes persona var, hon gick upp klockan 5 och då.
Men du beskriver ju, då var ni då väldigt lika då.
Ja, väldigt lika, så duktig flicka. Så. Men psykisk ohälsa-grejen är ingenting. Det är inte, jag har ju inte haft den delen, vilket är väldigt, är jag tacksam över, för det är ju vanligt. Men hon var väldigt liksom en högpresterande person.
Men är du en annan när du går in i Lady Lazarus än när du är din egen Linda Skugge?
Ja, ganska mycket skulle jag säga.
Aha, vad är det som händer då? Vad är det som är annorlunda?
Nej, men jag har ju skapat en persona som är ganska mycket inte jag. Kanske någon jag vill vara. För jag är ganska trött, och det har väl att göra med att jag är sjuk också. Men, och jag är ju ganska cynisk och inte... Jag är ju inte så spontan som Lady Lazarus kan verka, utan jag är ju ganska liksom, vill att det ska ske enligt en plan, och jag gillar att du hade ett manus och jag fick läsa det. Jag är väldigt kontrollerad människa.
Uppstyrd brukar du säga.
Uppstyrd, kontrollerad, och Lady Lazarus är ju mer sådär, tror jag, tar dagen som den kommer, och verkligen som jag säger i det här klippet, bara jag hämtar upp dig och så åker vi ut i skogen. Om jag ska göra det, då är det så här 12 januari klockan 5, så är jag. Men det är ju inte Lady Lazarus, hon är ju typ, ska vi göra ikväll?
Nej, men du frigör dig från Linda Skuggan lite grann, och ja, som men, är alldeles för uppstyrd egentligen.
Ja. Jag har ju skapat en roll. Det är ju helt och hållet en roll. Jag klär mig ju inte så där heller. Lady Lazarus har ju så färgglada kläder, helt knäppa saker.
Men du uppträdde tydligen som henne då på bokmässan, för du berättade i den här podden att du klär om, inte i taxen utan på toaletten, va?
Så jo, för jag var så porriga kläder, jag var tvungen då. Det var så himla urringat, men det var ändå okej att gå så på bokmässan, för det var ju sommar också. Det var som en katt, alltså så porrigt var det, men byxdress. Det var en byxdress där hela ryggen syntes och sådär, inget mer än så.
Bokmässan är i september, det är väl inte sommar? Det brukar alltid regna och vara kallt.
Ja, men det var väldigt varmt, det var en fin dag när jag kom ner i alla fall, och den funkade jättebra. Men jag skulle säga om en närstående som jag inte behöver säga vem det är, när jag berättade för hen...
Användbart det där med henne.
Ja, när jag berättade för henne om att Lady Lazarus kommer med ljuset och jag sa livsglädje och sådär. Och då började hen, som känner mig väldigt väl, skratta så otroligt mycket, för att det är så otyp, alltså det är så långt ifrån mig. Förstår, då, det är ju en lite bra pusselbit. Förstår, så känner man mig, så är ju, jag är inte så...
Du, tillbaka till OnlyFans. Är det porr det som du håller på med där?
Ja, det beror väl på vad man lägger i det. Det är väldigt porrigt. Vilket jag älskar. Jag älskar porriga saker. Ja. Det är väldigt naket, det som de inte köper. Det som jag skickar ut till dem är ju ofta ganska porrigt, men det är inte särskilt många som ser det, för att ingen som köper. Det skulle jag ju kunna säga, ja.
Wikipedia om porr, sexuella skildringar med syfte att underhålla och väcka lust.
Ja.
Då är det porr.
Ah, ah. Jag säger också så här, jag på alla mina... jag är ju med på privata plattformar som inte har med OnlyFans att göra.
Och jag ska komma till det också.
Ja, men som också där det inte har med något monetärt och sådär. Men jag, det som blir rörigt är ju att jag kallar mig Lady Lazarus överallt. Men det gör väl jag om jag vill. Men, så det, jag själv bidrar ju till att det blir rörigt. Men jag har ju också då det jag beskriver apropå Silvia. Och apropå... jag skriver ju att jag är... Jag skriver, det är en jävla, det kan jag skriva på Tinder tror jag också har skrivit det. Så här, jag vill vara folks porr. Det tycker jag är porrigt. Alltså förstår du, det får jag vara om jag vill. Alltså det är ju, det är kul att jag tycker ju inte att män ska skilja sig för att vara, bli kära i Lady Lazarus. Jag tycker så här, jag är ju för kär för mig. Jag tycker typ så här, köp en video av Lady Lazarus och gå hem och reparera och börja ligga med din fru. Det är ju det jag vill. Förstår du? Jag skriver till mina fans inne på OF. Ligg med era fruar. Det är de ska älska och hålla ihop och porra med. Mm. Men de kan ha mig som porr. Så.
Och om då katalysatorn för det är porr som du gör och levererar, då tänker jag så här. Du har varit en feministisk ikon i över 20 år. Du vill kanske inte vara det, men du säger fortfarande att du är feminist. Och pornografi brukar utmålas av svenska feminister och kvinnliga politiker som säger att de är feminister som kvinnohat eller skadlig exploatering av kvinnor. Men om du vill höra Linda Skugges svar på den frågan, då måste du vara prenumerant. Hela fredagsintervjun får man bara höra om man har Kvartal Total. Och om du har det redan men inte är inloggad nu, så gå till inloggningen och ordna det. Om du inte är prenumerant så bör du förstås bli det på kvartal.se/prenumerera. Då ordnar du den saken. Lycka till med det. Då slipper du också.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Klam. Du har en sjukdom som heter Addisons sjukdom. Är det på grund av den som du tränar så oerhört hårt och så mycket?
Mm.
Ja. Och noga med kosten, säger jag.
Ja.
Hur påverkas du mentalt av att ha det där? Det är alltså en sån här endokrin sjukdom som gör att binjurarna gör inte sitt jobb riktigt.
Nej, de funkar inte alls. Så att jag måste ersätta. Jag producerar inte stresshormonet kortisol. Och vi är väldigt få. Vi är typ av 2-3 tusen i Sverige. För så får det. Och det är livsnödvändigt hormon. Det vet ju inte folk. Det är som jämföra med diabetiker. De är ju fler. De behöver sitt.
Mm.
Jag bara, vad är det de tar? Vad är det diabetiker tar? Nu blir jag så trött. Jag satt
den här insulin.
Tiden. Insulin, precis. De får ju sitt också för att det är livsnödvändigt. Men vi får ju inte vårt kortison, så vi måste betala. För att överleva. Visst är det hemskt? Vi måste betala vårt kortisol. Vi kommer till sist i högkostnadsskyddet. Men det är då att jag tillför kortison dagligen. Och gör jag inte det så överlever inte jag. Så därför blir ju magsjuka och matförgiftning väldigt farligt för mig. Då måste jag få det via dropp. Men det påverkar min vardag lite grann. Ett, man måste leva nu. För när som helst kan det ta slut. Och det är faktiskt ganska bra. Med tanke på, alltså det är lite det jag vill lösa, livsglädje, lev nu, do your thing now. Det kan man applicera på alla, även om man är frisk, för att imorgon kan man bli sjuk eller bli överkörd. Men det största problemet är att jag blir så utmattad så att jag inte orkar. Jag skulle aldrig orka jobba någon heltid eller kunna sitta på ett kontor eller jobba någonstans. Jag måste alltså, innan jag kom hit sov jag. Jag sover lite varje dag. Alltså, så det finns inte en chans att jag kan jobba en heltid. Jag orkar inte. Och förut när jag gick och försörjde sig som skribent funkar ju det. Jobba hemma, skriva, ta powernaps mellan texter. Men sen har ju vår bransch mer eller mindre dött. Och jag är äldre och det är så många som slåss om litet utrymme och sådär. Så det går inte att försörja sig som skribent längre. Så att det är lite jobbigt.
När det var alldeles nytt det här med OnlyFans-uppståndelsen så skrev du på något ställe på ett sätt så det lät som att du hade så ont om pengar för att du liksom inte fick skrivjobb. Sådär.
Ja, men det var lite så, skulle jag säga. Det blev,
sen
räddade mig.
Sen fick du fått en hel årslön på...
Ja, under Pernilla veckorna där så blev det... Den har jag låst, den existerar ju inte längre för jag har ju låst den då. Om du förstår vad jag menar. Jag la den ju på riktigt i Avanza som jag sa, så att jag kom inte åt den. Men det var som en årslön. Men sen, alltså så här, jag startade OnlyFans i maj. Och ganska omgående så... täckte det jag ville. Och det var ju då hyra... Jag bor ju inte i hyresrätt, men alltså boendekostnad. Bil och mat. Det täckte det rätt omgående. Och sen blev det en ganska bra månadslön under sommaren. Jag bara, det här är ju asbra. Och jag älskar det.
Är det
och
sen intäkt kom på ditt företag det här?
Nej, det är privat.
Ja. Betalar du skatt?
Ja, jag får pengar varje måndag. Och så betalar jag skatt.
Som inkomst av detta?
Ja. Så jag kommer deklarera det här. Så då tyvärr ser ju folk, det blir ju offentligt då. Nu kan jag springa dit och kolla sen under deklaration. Allt är väldigt by the book, skulle jag säga. Det är väldigt uppstyrt företag. Man får en så här Excel. Man får ett Excel-ark med minsta dollar man har tjänat. Översatt till svenska kronor.
Men även om det har varit en massa besvikelser på vägen. Folk som har liksom outat bilder och sånt där. Och vänner som har svikits. Är det ändå så att du känner att du har gjort någonting rätt och bra som du kommer fortsätta med?
Ja, jag kommer fortsätta tills jag inte tjänar pengar längre. För då fortsätter jag på mina privata ställen. För jag har ju inte OnlyFans. Jag kommer inte ha OnlyFans utan att tjäna pengar. Vad skulle jag vara där för om inte... Förstår du?
Exhibitionismen?
Ja, men där har jag mina privata ställen.
Okej.
Då har jag mina communities. Det finns utländska också. Jag är med på flera. Tyska och hit och dit. Massa ställen. De har ingen med att göra. Så.
Är det ett komplicerat liv du har med tanke på det här med att du blir så trött och sjukdomen?
Ja,
och att
det
du
är fruktansvärt jobbigt. Idag, hela dagen idag har jag varit astrött för jag utsattes för lite stress igår. Vill du höra? Du bara, ja, du kan klippa bort. Jag skulle köra till Järfälla för ett möte. Nu låter det så här sexmöte. Nej, rent professionellt jobbmöte. Ja, så då skulle jag gillar inte... och köra i Stockholm. För jag har aldrig kört till Jakobsbergs centrum. Så jag körde dit. Och jag har min telle. Hela min bil är som en app. Och den funkar liksom inte. Så GPSen funkar inte i bilen där. Och då sätter jag in sladden och då funkar inte i alla fall. Så jag körde GPSen i knät. Och så ser jag ju inget på... Nu är jag 50. Då ser man ju inget på nära håll. Och ser så jävla dåligt på mobilen. Men jag ser ju på håll. Du vet ju själv hur det blir så nära.
Ja,
synen.
Ja, stor skillnad.
Långsynt. Eller väl lång, man får ju det här åldringsseendet som alla människor får. Ja. Så då ska jag köra till Jakobsbergs centrum och parkera. Så det är kolsvart. Och så hade jag ett möte. Och det var ganska så här läskigt möte. Och då ska jag, varenda gång jag gör någonting som är lite stressigt bör jag öka dosen. Men jag vill liksom inte hålla på öka. För att jag måste också ha låg dos. För att kortison innebär mycket biverkningar som diabetes och benskörhet och sådär.
Är det tabletter eller?
Ja, det är tabletter. Och då... Sen när mötet var klart och hittade jag inte bilen. Fattar du vad hemskt det var? Men fruktansvärt.
I mörka Jakobsbergs
centrum. Och det finns flera såna stora parkeringar. Så jag gick omkring till vanliga människor. Och bara, jag ställer mig, hittar inte bilen? Så alla engagerade sig.
Har ni
snälla.
Sett min bil?
Ja. Och då var de så här, vad har du för sort? Och de bara, vad är det den här? Då tror de att jag har någon kvinna där som bara, jag... Som om jag inte vet vad jag har för sort på bilen. Men det är fine, det är gulligt. Men en var jättegullig, en man. Han gick med mig så här, så sa han till sist, där är polishuset om det skulle... Jag bara, men det är ingen som har stul... Jag leasar en bil. Det är ingen som har stul. Det går inte att stjäla en ny bil. Liksom helt fabriksny. Och så ringde i alla fall en av mina vuxna döttrar vars app funkar på. Hon har också körkort såklart. Och då hade hon så här, find my car. Mm. Så efter jävligt lång tid kunde hon via sin mobil hitta min bil. Ja, men du vet, det är ju jättestressigt och jag ökade inte dosen. Mm. För jag vill vara duktig. Jag tänkte så här, nej jag kan inte öka för att jag måste hålla läkarna säger det också, låg. Och när det händer sådana här stress, det här är en klassisk stressig grej för mig, alla är olika, men alltså bil, köra till nya ställen, ha ett möte som var lite läskigt, inte hitta bilen och det var skitkallt och det var vid den här tiden och jag är trött. Ja, så att idag har jag varit på en 10-skala 2. Jag har mått 2 av 10. Jag har mått så dåligt. Och nu har jag, på grund av att inte jag ökade dosen igår, så får jag zona för det idag. Så idag har jag varit tvungen att ta monsterdos för att komma hit. Ett tag tänkte jag måste ringa och ställa in. Ska du veta. Ja, jag har mått skitdåligt. Jag har sovit 2 gånger. Jag har ätit, för mat funkar alltid. Olika saker liksom, som är bra för mig, som jag då, det är vanlig mat. Det här var ju banan och det var liksom en propadpanning. Men jag ska gå hem och äta en laxmiddag nu med potatis och lax, helt normalt. Och alltså det är att jag ätit mycket, druckit mycket vatten och vätskeersättning. Men jag har känt mig sjuk hela dagen. Och då vet man inte, håller jag på att bli sjuk? För det är så det känns, när man har låg kortisol, då känner man sig sjuk. Alltså så här, influensa, man har fruktansvärt ont i hela kroppen som en vanlig influensa. Man känner lite så här, har jag ont i halsen? Men det har jag ju inte nu. Och så, alltså jag har känt mig så dålig. Och det är så hemskt. Och jag har suttit och dividerat med en av mina vuxna döttrar hur vi ska göra. Ska jag... För jag ska ju åka på skidresa imorgon. Och det har varit så här... Jag har avbeställningsskydd och så här. Jag vill verkligen åka. Men då har vi dividerat så här. Nej, du måste öka. Så nu... De känner ju mig bäst. Så då tog jag 3... Jag har tagit 3 hela fucking tabletter för att komma hit. Jag sover 2 gånger. Du ser säkert att jag ser lite trött ut, va? Jag känner mig, du känner inte
ja,
mig.
Ja, när du säger det så. Ja. Du kom ju precis som du skulle här till rätt adress och allting. Ja.
Nej, men så att jag har mått, idag har varit 2 av 10. Jag har mått super, jag mår fortfarande inte okej. Okay. Och jag vill göra min skidresa.
Och genomföra den här podden kanske också.
För liksom vadå, byta dag. Jag vet, du är ju här och har gjort, alltså du vet, man vill inte banga. Nej, men så här är det. Och det kommer när man minst anar det. För det där igår, det betyder inte 100% att jag hade mått så här idag. Det hade kunnat blivit att oj, jag tappar bort bilen i Jakobsberg. Och dagen efter är jag fine. Men nu blev den sån där. Hela kroppen skär, jag får jätteont i magen. Så då, när skulle jag ha jobbat idag? Jag har ju bara legat hemma och sovit 2 gånger och sen gått omkring och försökt så här, okej, jag måste försöka sminka mig, jag måste sätta på mig något. Så jag mår, alltså jag skulle säga att min hälsa är 2 av 10. Jag mår piss. Då passar OnlyFans. Jag får ju en lön som är asbra, månadslön. Asbra, långt ifrån kulturarbetare. Mer läkare, skulle jag säga. Mer, jag vet inte vad läkare känner. Vad känner en läkare?
Jag tror att det är mellan 40 och 100 000 kronor i månaden.
Där ligger min... Jag har mer än 40, skulle jag säga. Så förstår, det är det folk har svårt att förstå.
Du har skrivit många böcker. En av dem är mycket kort och kompakt och har titeln Ordentliga människor. Mm. I förordet har du skrivit så här. Om du läser den här boken från perm till perm och sen gör som det står så kommer du bli som jag. En mycket ordentlig människa. Det är bara 2 år sedan du skrev den här boken. Mm. Så nu kan du... På vilket sätt är du ordentlig? Är det för att du är här idag trots att du hade haft ett sånt katastrofalt ding bakom dig?
Det är nog duktig flicka. Det är mer duktig flicka. Det är inte ordentlig.
Okej, det är någonting annat.
Nej, ordentlig är det här till exempel. Alltså jag har tagit med mig saker och ätit. Och sen tittar jag prydligt.
Yoghurt och banan.
Nu har jag gjort jätteprydligt här. Lagt ner allting väldigt. Och så ska jag gå och slänga. Så du vet, jag liksom dräller inte. Jag spiller inte på mig själv. Jag har inte sönder saker. Jag sliter ingenting. Jag har aldrig haft en sprucken mobil. Jag har aldrig haft en tom kyl. Jag tappar inte bort saker. Sådär, jag är väldigt liksom uppstyrd, präktig. Hel och ren, sprayat allt hemma med klorin, så.
Präktig på vissa områden.
Ja, precis. Ja. Präktig, men det andra är väl liksom inte så jävla opräktigt. Det är så roligt det där med att alla är sex. Vad tror du folk gör i sovrummen? Det är liksom jätteroligt. Det är ingen som, jag tror folk, det var någon som sa det till mig, till och med sex är så tabu så att om det är så anonyma undersökningar så klarar folk inte att säga sanningen, tydligen.
I den här boken så har du ett kapitel som heter Kattkoll. En människa borde lära sig av katterna, tycker du. De har förstått precis allt. De har aldrig tråkigt. De observerar, iakttar, pejlar läget. De stressar inte. Nej. De jobbar inte. De sover stort sett dygnet runt.
Ja, de jobbar inte. Skitbra. Ja.
De bryr sig inte om andras åsikter, skriver du här. De gör som du vill. De, och lyckas alltid bli rummets medelpunkt. Och aldrig illa till mods. Det enda prioriteten är att må bra. Och de bestämmer själva vem som får klappa dem och sådär. Och de lyder inte. Försöker du leva som om du var katt?
Ja, vad fint skrivet. Det där stämmer ju. Ja, nej, men jag gör ju sådär. Men jag blir inte rummets medelpunkt. Det blir jag inte.
Jo, men du har sagt att du är, det hörde vi nyss här, du är ett utropstecken.
Men det är lite skillnad. Ja, men det är lite skillnad. Jag kan förklara. Det är jag ju för att jag blir så här. Ja, men du vet. Hel och ren och har mina vantar här. Och de har haft det i tredje säsongen nu. Så jag blir liksom lite så här präktig och inte laid back. Det är lite skillnad. Men, nej, men det kan vara så här. Är det någon som har Alvedon? Jag bara, jag har. Är det någon som har en tampong? Jag har. Det är det jag blir som ett utropstecken. Alltså det blir till sist. Alltså jag, förstår, jag har lite ett apotek. Vill du ha något? Alltså så där, på riktigt. Jag är för. Men i ett socialt sammanhang. Om det är mer än 4-5 pers, då blir jag absolut aldrig rummets medelpunkt. Jag blir en sån som gärna drar mig undan. Jag ställer mig i ett hörn och gillar in, och betraktar. Jag är ju inte teaterapan som ställer mig i rummet och syns och hörs. Jag är inte så i ett socialt sammanhang. Det är skillnad i media, PR, att jag är med i en tidning. Mm. Men om jag är på en tillställning där vi är fysiska personer som går omkring, då ställer jag mig gärna i ett hörn.
Men i podden som du har gjort här, som heter Skugge, så då är du väldigt framåtlutad, kan man säga.
Oh ja, men det funkar så här. Vi är bara två här. Mm. Och i podden spelar jag ofta in själv. Eller med Andreas Utterström. Det är skillnad. Men om jag är på en tillställning, jag gillar
blyg.
Inte det. Blyg, jag blir väldigt tillbakadragen.
Om någon tror så här att exhibitionism och blyghet inte går att förena, så har de trott fel uppenbarligen. Med tanke på, du är fortfarande feminist och det finns ett antal aktuella samhällsfrågor som ju handlar väldigt mycket om kvinnors situation och svårigheter. En av dem är det som kallas för mäns våld mot kvinnor. Har du receptet mot detta?
Ja, skaffa dina egna pengar. Då är man fri. Man måste vara ekonomiskt oberoende.
För det är lätt som att då är det kvinnan som ska, alltså det är ju män.
Jo, men det,
männens
orkar.
Våld, har du?
Nej, de får engagera sig själva. Det måste de ju göra. Jag orkar, de får göra. Gör de inte, jag orkar inte. Men en kvinna, det vi kan göra i alla fall. Skaffa sitt, vara independent. Ja.
Det gör ju att man inte behöver bo ihop med någon som betalar för en. Men man kan ändå råka ut för våld ute i samhället och på gator och torg och på promenader och annat. Hur ska vi göra med det här samhällsproblemet?
Nej, men jag vet inte. Jag tycker också,
för är inte det en av de största ofriheterna för flickor och kvinnor?
Nej, men absolut. Det är ju nog fel på män. Jag tycker ju det också. Det är ju plattformen män kontra plattformen OF.
Plattformen män, det får du utveckla.
Nej, jag vet inte. Jag skojar bara. Men jag tycker det är jobbigt att... jag tycker man kan prata om plattformen Instagram kontra OF också. Med tanke på att Instagrammännen är så otroligt otäcka mot mig. Men inte på OF. Men det är ju att jag råkar ha... Mina OF-killar är ju liksom snälla, men det är de kanske inte för andra. Jag kan inte svara på det. Alltså mina är ju så här... Du vet, idag skickar en av mina stammisar tapeten han har köpt. Det är en så här 70-talstapet som jag tror faktiskt att jag hade i... Min mormor tror jag hade det i sommarhuset. Alltså du vet, alltså det är så gulligt. Alltså på den nivån är det. Men jag kan ju inte... Jag förstår ju att många... Kvinnor som har sitt konto där har helt vidriga följare kanske. Men jag har ju bara min erfarenhet, jag kan inte veta. Alltså, vi skriver om helt andra saker, det är helt fantastiskt. Men jag känner också att jag är ju inte debattör längre. Vilket jag tycker är skönt, och det har ju inte varit på många år. Under hela... Alltså jag har ju ingen, apropå plattformar. Nej, men jag slutade ju skriva som krönikör i Expressen typ 2008. Sen drev jag en teater, sen drev PR-byrå, så startade den här boksajten, och sen har jag gjort inhopp som skribent lite här och där utan en fast plattform. Så jag vet inte, jag har inget vare sig recept eller, och jag är ju inte politiker, så du förstår vad jag menar. Jag känner att jag inte behöver svara på vad vi ska göra åt mäns våld eller vad det är för fel på plattformen män. Utan, men däremot så tycker jag ju rent personligt att en kvinna då, om man kan försöka bli independent så. Men du har ju, det är ju klart det blir korrekt. Liksom. Det är ju männen som har ett problem. Men det känner jag att fråga män då. Jag vet inte varför jag ska sitta här och säga vad män ska göra. Liksom. Jag vet inte, det är sorgligt. Ja.
Men du är ju en av landets mest slipande skribenter. Du skriver väldigt lite nu uppenbarligen, för annat tar tid här.
Mm. Ja, man tjänar ju ingenting som skribent. Det är ju ofta bara pro bono nästan.
Men om man är ordentlig människa och duktig flicka och producerar mycket och uppstyrd och sådär, kan man inte... Skulle inte du kunna leva på det skrivande?
Nej. Nej, det har jag inte kunnat på flera år. Nej. Omöjligt. Jag tror också att det har gjort att jag har aldrig lyckats, apropå vara independent, och jag har inte lyckats liksom få kanske så bra arvonden som andra. Jag vet ju inte vad folk tjänar, ingen aning. Jag har inte de senaste åren överhuvudtaget kunnat leva som skribent, nej.
När du skrev för Expressen de där unga åren, var det så att du liksom med enkelhet spottade ur de här texterna? Det var inte någon jätteansträngning för att få till de här?
Nej.
Skulle inte det kunna funka idag lika väl?
Jo, men jag har ju ingen plattform. Det är ju, jag är ju inte blyg genom mejl och så. Det är läskigt så att gå fram. Jag går ju inte på mingel för att jag tycker inte om det. Jag vill vara själv hemma där jag vill inte. Jag umgås inte med mediamänniskor. Du vet, jag umgås med andra i för där jag bor. Eller ingen. Jag tycker skönt att vara själv. Alltså, du vet, sådär. Jag ligger själv i min soffa.
Men du inte att skribent Linda liksom är lite oanvänd nu för tiden?
Jo. Det tycker jag väl, men då måste de ju med betalt. Men jag har frågat allt ifrån Expressen, har jag frågat om jag kunde få en vanlig veckospalt, fick nej. Jag har frågat allt om mig. Jag frågar också, nej men jag har ju frågat runt som 17. Jag har inte fått, och då för att göra det nu, så när jag tjänar så bra på OF så måste ju de också betala. Alltså om jag skulle få en spalt, alltså jag vet inte om jag orkar, för tänk idag när jag var så trött, jag är ju där minst 2-3 gånger i veckan. Jag vet inte om jag tillför så mycket. Alltså jag orkar inte heller. Jag är liksom, du vet, till sist tröttnar man ju. Jag vet inte vilken typ av skribent jag skulle vara. Jag orkar inte ge mig in en debatt där. Förstår du? Jag orkar inte vara sån här som tycker. Det har jag gjort. Alltså du vet vad jag menar. Det har jag gjort det. Jag är för trött. Men det finns ju andra. Man kan skriva om annat, om du förstår. Jag har bett att få... Jag försökte få skriva en träningsbok eftersom jag har ju byggt upp en fantastisk kropp i egen hand utan PT. Inget svar. Ingen vill ha. Jag har frågat 4, 3, 4, 5 förlag. Allt ifrån, du vet, X, Y, Z, de här stora. Noll svar. Jag har frågat också runt om jag kunde få en sexpodd. Det är ju bra. Inget svar. Nej, tack. Men det var innan Lady Lazarus. Sen har jag också frågat om jag kunde få en sexspalt. För det är ju coolt, så här, hur... Jag och min fru vill testa analsex. Hur ska vi tänka? Alltså på riktigt. Det finns faktiskt lite knep. Ja, nej, jag fick inte det. Alltså så du förstår, jag har det är ingen som vill ha mig.
Inge och Sten var såna här sexrådgivare i Expressen på 70-talet.
Ja, underbart, det borde jag ju googla upp.
De var gifta. Och det var stort på den tiden med den här sexmalten. Så att, men det, nu är det 2023, så att det kanske andra tider. Du... Till sist här, vad kallar du det, din form av feminism? Vad heter den? För att den är ganska olik den som man annars hör i debatten.
Nej, men...
Från kvinnoförbund och...
Nej, jag tycker att det är by the book. Liksom. Män och kvinnor ska ha samma lik och rättigheter. Så. Det är väl bara det, tycker jag. Och att både då män och kvinnor ska vara ekonomiskt oberoende av den andra partnern. Man ska alltså vara väldigt independent. Så. Man är sin egen lyckats med. Det är ju så. Ingen kommer att ge någonting till en. Man får liksom vara independent. Och sen handlar det om att pojkar och flickor ska ha samma rättigheter. Så. Rättvisa.
För 2006 så sa du att jag är nog inte feminist. Jag ska inte kalla mig det för längre. För att då var det väldigt mycket familjelinda och sådär.
Ja, men det där var...
Och sen så, det var det 6 år. Sen så blev du feminist igen.
Ja, men det där var svårt att förklara det som hände där. Det har vi inte tid med. Nej, det var en lång historia som jag någon gång kan dra.
Men nu kommer du inte
säga... Det är inte
säga,
som folk tror.
Du kommer inte säga en gång till att...
Nej, jag är för gammal. Jag kommer inte säga någonting. Jag ska bara lägga de här pengarna på hög... Och köpa en etta där jag ska bo. Jag ska casha en etta med låg avgift och skaffa hund. Jag har ju vuxna barn. Och inte lyfta ett finger. Så, ska jag ligga ner? Ska jag äntligen kunna vila som endokrin säger att jag ska? Ja, men hur skulle jag kunna göra det? När då? De enda som kan vila med Addison och försöka sänka dosen, det är ju att man är gift då med en partner som kan försörja en. Men om man inte har någon annan, hur ska jag kunna liksom vara som idag? Vem ska betala om jag mår så varje dag? Det går ju inte. Då måste jag öka dosen för att kunna göra det jag ska. Det förstår inte endokrin. Det är som att allt är uppbyggt kring att man har någon annans inkomst. Men jag ska göra det. Ska jag ligga i min etta norrut och vila upp mig och sänka dosen? Ska jag göra och träna? Det är helt underbart. Jag ser att nu ser man inte mig här för din podd, men jag känner mig helt tillfreds och lycklig i ansiktet när jag säger det, att jag ska ligga ner och vila och sänka dosen och träna bara med en hund och inte lyfta ett finger. Så ska jag.
Linda Skugge, tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.